Nu plats för lyssnarnas filosofiska frågor om politik. Vet vi tillräckligt mycket för att rösta? Är demokrati och marknadsekonomi ett äkta par som aldrig kommer separera? Kan man tvinga fram mer långsiktighet i politiken? Och så om hur man röstar utifrån egenintresse eller allmänintresse. Det här är Filosofiska rummet med Fråga filosofen politik. Ja, det här är en valspecial av Fråga filosofen och det blir svar på lyssnarnas filosofiska frågor om politik. Så vi har ju rätt och slätt döpt programmet till Fråga filosofen politik. Två avsnitt blir det före valet, det här är det första. Så tack till alla er som har bidragit med frågor. Och här för att svara finns filosofen Folke Tersman och idéhistorikerna Svante Nordin och Jenny Andersson. Välkomna.
Tack.
Tack, tack.
Tack, tack.
Och välkomna alla lyssnare. Ni alla tre har ju varit med i Filosofiska rummet tidigare. Men det är första gången som vi gör den här sortens program. Hur tycker ni att det har varit att ta sig an lyssnarfrågor?
Lite läskigt.
För att?
För att jag förväntade mig att det skulle kunna vara väldigt mycket olika frågor. Nu var de ganska samlade ändå, tycker jag. Kring teman om framtid och ansvar och expertis och medborgarskap.
Och det var ändå läskigt?
Ja, lite. Jag tycker att det är väldigt stora och svåra frågor i årets valrörelse.
Folke?
Visst, men också väldigt roligt att det var ett sånt engagemang att liksom folk ställde de här frågorna. Och det är bra frågor som man kan tänka mycket kring och diskutera. Och man blir liksom optimistisk om att folk gör genomtänkta val kanske inför det val som står framför oss. Mm.
Svante, vad säger du?
Ja, nej, det är svårt att svara på frågor och det är svårt av det skälet att man funderar lite över vad är det frågeställaren egentligen ute efter, vad är poängen, och att man känner sig lite nervös för att man ska ge svar på frågan men missa det som var poängen. Men vi får göra så gott vi kan.
Ja, det gör vi och då sätter vi igång. Premiärfrågan kommer från Leif S och han skriver så här. Valresultatet den 13 september kommer sannolikt att ha en väldigt stor betydelse för Sveriges utveckling. Vet de som ska rösta tillräckligt mycket för att kunna göra genomtänkta val? Folke, vad är ditt svar till Leif?
Ja, det här är ju en sån här bra fråga. Och till att börja med får man väl säga att det gäller väl olika saker för olika personer här. Det kan väl variera väldigt mycket. Och sen att, vad är ett genomtänkt val? Det är väl inte svart eller vitt, utan det är en gradfråga. Ett val kan vara mer eller mindre genomtänkt då. Alltså ett perfekt genomtänkt val, vad kan det vara? Ja, kanske att man bygger sitt beslut på all tillgänglig information om de relevanta frågorna. Och sådana val eller beslut finns ju inte, så att säga. Utan det här är någonting man kan närma sig i högre eller lägre grad. Och ett problem är ju att det krävs viss ansträngning för att skaffa den här informationen. Det krävs mer ansträngning idag kanske än för 5-10 år sedan då. Alltså hur man får den här informationen, det är genom utbildningen som man går, undervisning. Och det är också medierna, och jag tycker de fungerar sämre nu än tidigare. Därför att de är så inriktade liksom på att ta fram konflikter och få klick och sådana där saker. Istället för att berätta om frågorna just som vi har att ta ställning till och vad de olika partierna vill och så. Och sen är ju en problematik också att det finns så att säga en översvämning av åsikter att ta hänsyn till. Och då är ju risken att man går ner i något kaninhål och liksom följer någon influerare eller vad det nu kan vara. Och så missar man en del av den stora bilden så. Och sen måste man väl tillägga också att det är väl så att inte ens all tillgänglig information är egentligen tillräcklig i många fall för att fatta ett helt välgrundat beslut. För de här besluten hänger ju ofta på saker som vi inte känner till. Liksom. Jag menar, ta till exempel hur energimarknaden kommer se ut om 50 år eller så, eller energikonsumtionen. Och det är ju sånt som är relevant då för kärnkraftfrågan. Och där vet vi inte riktigt. Det är ingen som vet. Och då får man fatta beslutet lite i blindo eller utifrån den information som man har.
Vad säger Jenny och Svante? Folk pekade på många svårigheter kring det här med att fatta genomtänkta val. Vet de som ska rösta tillräckligt mycket, Svante?
Det vet de alldeles säkert. De vet tillräckligt mycket för att rösta. Och själva poängen med demokrati är ju att folket ska rösta. Och det innebär ju i förlängningen att det inte bara är professorer i statsvetenskap eller professionella politiker som ska rösta, utan folket. Och med det så ligger det ju också att man väntar sig att många människor ska rösta som kanske inte har politik som sitt främsta intresse i livet och som kanske inte är encyklopiskt inlästa på alla frågor. Bortsett ifrån naturligtvis att ingen kan vara välinformerad om framtiden eftersom den fortfarande inte har kommit. Så att man ska inte bli deppig över alla svårigheter som tonar upp sig om man funderar för mycket, utan gå till valurnan och lägg din röst.
Man har ju en slags medborgerlig skyldighet att informera sig, men kanske i dessa tider när det också råder en viss utmattning, tycker jag, i politiken, inte behöver känna att man måste kunna allt. Utan man kanske kan välja de frågor som man tycker ligger närmast om hjärtat och försöka lära sig dem. Jag tycker det har varit mycket frågor hittills i den politiska diskussionen, och jag tänker att det kommer att komma mer sådana som är ganska avancerade och ganska svåra. Elmarknaden, energimarknaden, utrikespolitik och oljekris. Styrfrågor kommer en stor utredning här nu. Frågan om utvisningar, om vår migrationsrätt, kriminalrätt, kriminalvård, grundlag. Det är väldigt komplicerade frågor.
Med allt detta, vet människor tillräckligt mycket för att göra genomtänkta val då?
Apropå vad Svante säger, så ska man väl göra en distinktion just mellan vet de tillräckligt mycket för att rösta? Ja, det är klart. Vi har en demokrati, man ska gå och rösta. Det är ens rättighet och så vidare. Man måste inte vara någon professor. Men det här med ett genomtänkt val, vad är det? Och jag tycker den här frågan just om varför ska medborgarna informera sig? Varför är det ändå viktigt? Och då skulle jag vilja säga att om man har en snäv syn på demokratin, så kan man ju säga att bara det att folk går och röstar och lägger sina valsedlar, då har vi demokrati. Men om man har den här tanken om att demokratin ska fungera väl och förverkliga de värden som ligger bakom demokrati, ja, då blir det här med information viktigt. Och det ena, ett argument då, det är att ja, demokrati är bra för att vi kan så att säga pola våra intellektuella resurser, alltså att vi tillsammans tänker bättre och kan ska göra bättre beslut än om en person gör det då. Men det förutsätter ju att medborgarna då i någon mån liksom självständigt bildar sig en uppfattning på någorlunda goda grunder, för annars finns det liksom ingenting att pola. Så om stora väljarskaror bara liksom röstar hipp som happ eller därför att någon influerare har sagt det eller någonting sånt där, då får vi inte den här polningseffekten. Det är det ena. Men det andra är att ett värde som demokratin förverkligar, det är autonomi, alltså att alla vi medborgare ska så att säga få som vi i högsta möjliga mån som vi vill, eller få uttrycka vår egna värderingar och djupliggande önskningar då. Och för att kunna översätta dem till ställningstaganden i konkreta frågor, ja, då måste man veta lite om ja, vad som kan förverkliga de här värderingarna. Man behöver lite kunskap kring det, för annars blir det inte där uttrycket för den man är, vad man verkligen tycker och vilka värderingar man har.
Svante, vad säger du som inte tryckte lika mycket på det här att man kanske behöver ta reda på saker eller skaffa sig mer kunskap som folk
är? Nej, men det är klart, ju mer kunskap man har desto bättre är det, givetvis. Det är ju en självklarhet. Men man ska inte grubbla sig fördärvad över det, för då fördärvar man kanske själva idén med demokratin som är, menar jag, idén om folkstyre. Sen kan man ju i sig beklaga att informationen inte är bättre, att media inte fungerar bättre än de gör. Jag beklagar det varje dag, men man kan inte deppa över det heller, utan jag går och röstar vid den utsatta dagen ändå.
Och då lämnar vi Leifs fråga där. I fråga filosofen politik med filosofen Folke Tersman och idéhistorikerna Svante Nordin och Jenny Andersson. Nu till en undran från Gerd Kruse Sondén som är kritisk till marknadsekonomi och kapitalism. Hon skriver: min vän säger att demokrati och marknadsekonomi är ett äkta par som aldrig kommer separera. Är det så? Svante, sitter demokrati och marknadsekonomi ihop i nöd och lust?
Nej, så är det inte. Så enkelt är det inte. Det fanns väl många som trodde det under 1980-talets glada dagar. Det fanns en politisk riktning som man kallade nyliberalism som tryckte väldigt starkt på att demokrati och marknadsekonomi är en och samma sak. Och att om man får en marknadsekonomi så följer demokratin omedelbart och kanske vice versa. Och då trodde man ju också i slutet av 80-talet med kommunismens fall att kanske när Ryssland, Sovjetunionen införde marknadsekonomin så skulle demokratin komma som ett brev på posten. Och när Kina införde marknadsekonomin så skulle demokratin komma som ett brev på posten. Så enkelt är det tyvärr inte, utan man kan ha auktoritära och till och med diktatoriska system. Jag skulle säga att Kina idag har rätt mycket marknadsekonomi, men att det ändå är en kommunistisk enpartidiktatur som det också tidigare var. Och jag skulle vilja säga att Ryssland är, låt oss säga, en auktoritär stat, i alla fall inte en fulländad demokrati, och ändå har starka inslag av marknadsekonomi. Så säger nog den historiska erfarenheten att det är inte så enkelt. Ändå så behöver man ju inte gå så långt att man förnekar att det finns ett samband överhuvudtaget. Det fanns ju en liberal tänkare, Hayek, som skrev en bok som heter Vägen till träldom. Och han menade ju där att en helt och hållet planekonomisk ekonomi kan inte ligga till grund för demokrati. Och det tror jag ligger väldigt mycket i Hayeks argument. Alltså då argumenterar man åt andra håll och säger att om man har en ekonomi där staten äger absolut allting, till och med tidningsredaktioner och papper och radiotjänst och så, ett absolut statligt ägande skulle kunna vara en risk för demokratin. Åtminstone känner jag inte till att det någonsin har funnits en total planekonomi som också har varit en demokrati. Så att på det viset, Hayeks argument tycker jag ligger en del i.
Men betyder det att man inte kan tänka sig en demokrati utan marknadsekonomi?
Just det.
Hayeks argument gäller ju inte bara planekonomier och totalitära samhällen, utan det gäller faktiskt också den svenska typen av blandekonomi och välfärdsstat. För Hayeks resonemang var att alla former av ingripanden i ekonomin kommer att leda till vad han kallade för ett sluttande plan, som hela tiden skulle göra att statens ingripanden växte och slutade i ett totalitärt system. Och det kan man väl anföra mot Hayek, och det har många gjort, att empiriskt sett så har inte den motsättningen funnits, utan de flesta ekonomiska system som vi har haft, i alla fall i västvärlden under 1900-talet, har varit på olika sätt blandekonomier som vi har betraktat som demokratiska, och där man har haft ett samspel mellan politiskt satta målsättningar, till exempel hur mycket välfärd, vilket skattetryck, vilken typ av omfördelningsmål ska vi ha i ekonomin, och där man har inlämnat marknader utan att liksom ta över dem. Så att vi har ju, och då brukar man ju säga att demokrati och ekonomi faktiskt fungerar. Sen kan man, tycker jag, tänka att vi har också olika demokratibegrepp. Och det finns ju traditioner som till exempel lyfter ekonomisk demokrati och som skulle vara kritiska mot marknadsekonomin därför att den inskränker människors inflytande genom att begränsa demokratin till det strikt politiska planet, och som istället menar att för att människor fullt ut ska kunna utöva sitt medborgarskap så behöver de också ha ett inflytande i områden i samhället där väldigt stora maktprocesser äger rum, inklusive i ekonomin. Och det gäller ju inte bara de socialistiska ekonomierna, utan ganska länge hade vi till exempel i Sverige inte bara ett socialdemokratiskt utan också ganska viktiga liberala idéer om hur man till exempel skulle kunna ge arbetare men också kanske aktieägare större inflytande över ekonomiska beslutsprocesser.
Tittar man på de mest framgångsrika demokratierna, eller de som är så att säga mest demokratiska, så är det ju någon sorts länder då med någon sorts blandekonomi då, där marknadsekonomin givetvis har en roll, men där det också finns regleringar och vissa sektorer då där staten spelar större roll. Och visst, att staten kontrollerar alla medier, det tror jag inte vi vill ha en demokrati, men vi har ett liknande problem med att det blir ett ägarmonopol över medierna till exempel, som inte, ja, som leder till en väldig begränsning av de röster som kommer fram. Och sen tycker jag att det är intressant med det här med ekonomisk demokrati. Det var en större fråga för, jag vet inte, 70-80-talet då. Och den tycker jag att man kanske kommer tillbaks nu, tror jag. En typ av inslag i många samhällen är ju kooperativt ägande. Inte minst i USA faktiskt, men också många andra länder, Spanien och Europa. Inte så mycket i Sverige tyvärr. Och där ser vi liksom att en demokrati kan så att säga förenas med en ganska mångfaldig typ av ekonomi, där marknadsekonomin har en roll och liksom företag, kooperativ en annan roll, staten en tredje roll, och det är det här samspelet som, när det fungerar bra, gör både samhället och demokratin framgångsrik i de länderna.
Ja, när jag talar om demokrati, och jag vet inte vad frågeställaren tänkte, men så avser jag alltså ett samhälle där de politiska organen tillsätts genom regelbundet återkommande val med allmän och lika rösträtt, och där det råder yttrandefrihet och organisationsfrihet och sådana saker. Så att jag lägger inte in den så kallade ekonomiska demokratin, vad det nu kan tänkas vara, i själva begreppet demokrati, utan jag talar om den politiska demokratin. Och då tycker jag att det ligger en poäng i Hayeks gamla argument. Av det följer ju i och för sig inte, som han möjligen trodde, att blandekonomi, att sociala välfärdssystem skulle vara ett sluttande plan mot planekonomi. Det tror jag inte är riktigt. Men den viktiga poängen när han skrev den där boken, det var ju att svårigheten att förena en rejäl planekonomi där det inte finns något privat ägande med politisk demokrati i den här meningen som jag, och då ska man lägga märke till att i den definitionen av politisk demokrati så ingår rösträtt, men också yttrandefrihet och organisationsfrihet och tankefrihet och sådana saker.
Kan man tänka sig en demokrati helt utan marknadsekonomi, Jenny och Folke?
Nej, det tror jag inte. Men marknadsekonomi är ett begrepp som jag har teoretiska problem med. För att när vi pratar om marknadsekonomi idag så utgår vi ofta ifrån den här nyliberala definitionen som Svante satte fingret på. Och det är en snäv tolkning av vad marknad är och en snäv tolkning av vad marknadsekonomi är. Så Folke nämnde till exempel kooperationen. Kooperativa modeller innehåller ju inslag av marknader. De skulle inte av en nationalekonom beskrivas som marknadsekonomier, men i en bredare definition av marknadsekonomi tycker jag man måste ta in sådana ekonomiska modeller. Så jag skulle hävda att nej, vi kan inte ha demokrati utan marknadsekonomi om vi förstår marknadsekonomi som en bredare uppsättning av olika typer av blandekonomier som kan ha olika mål och syften och olika typer av sociala agendor.
Kooperativ eller kooperativ ekonomi var en marknadsekonomi. Nej, inte om det innebär förbud för privata företag. Om det innebär att kooperativa företag är tillåtna som de är i Sverige och såvitt jag vet alla marknadsekonomier, så är det inte något problem. Men om det skulle innebära förbud för privata företag, då tycker jag man spränger definitionen av marknadsekonomi. Att marknadsekonomin innehåller en sorts etableringsrätt också för privata entreprenörer, så skulle jag vilja definiera det.
Håller ni med?
Alltså jag har självfallet etableringsrätt och inte förbud mot företag, men i de flesta demokratiska ekonomier, ibland kallar vi dem här för välfärdskapitalistiska system, de som system som växer fram i Europa efter 1945 och i USA till viss del, I de flesta sådana ekonomier så är delar av det som idag skulle inbegripas i marknadsekonomin undantagna från marknadsekonomiska principer, till exempel verksamheter som skola, barnomsorg, sjukvård.
Men det gäller delar av ekonomin, inte hela ekonomin ju.
Nej, då skulle man ju vara i ett totalitärt system om vi hade förbud mot privata företag.
Ja, och det är just poängen med att ha den här mångfalden av ägarformer och så vidare. Så att kooperativen har en roll att spela. Tanken är inte att det bara ska vara kooperativ, men och de påverkar samhället på ett visst sätt, och sen finns det andra ägarformer som påverkar samhället på andra sätt. Och det är det här samspelet som faktiskt finns i de så att säga bäst fungerande demokratierna.
Men vi kan väl säga att Gerd Kruse Sundén ändå kan hälsa sin kompis att demokrati och ren marknadsekonomi inte nödvändigtvis måste sitta ihop, utan det finns lite olika parkonstellationer.
Absolut.
Beroende på vad man lägger i dessa termer. Och vi går vidare i Fråga filosofen politik med Folke Tersman och idéhistorikerna Svante Nordin och Jenny Andersson. En av alla som har mejlat oss är Bengt Gustafsson. Han tycker att politiken är för kortsiktig och att till exempel klimatfrågan får för lite utrymme i debatten, och funderar på varför det är så och om man kan ordna demokratin så att politiken blir mer långsiktig. Är systemet med ganska korta valperioder otjänligt? Kan en särskild nämnd få i uppdrag att ta tillvara framtida generationers intressen och yttra sig över varje viktigt lagförslag? Så funderar Bengt Gustafsson. Och Jenny, hur svarar du?
Och då kan man tänka så här att det är ett känt problem. Inte bara i nutid utan faktiskt ganska många hundra år tillbaka i historien. Att politiken, det vill säga den representativa demokratin där vi väljer en församling, hamnar i kortsiktiga tidscykler på grund av att vi måste begränsa mandatperioderna. Om vi inte begränsade mandatperioderna så skulle vi ju ha en diktatur, och det vill vi ju inte ha. Så vi vill ju ha begränsade mandat för den elektiva församlingen, för den representativa församlingen. Men frågor som har att göra med våra samhällets långsiktighet och med framtida generationer, som till exempel klimatfrågan. Man kan tänka sig andra frågor, även om klimatfrågan är den särskilt viktigaste frågan. Man kan tänka sig till exempel stora teknologiska investeringar. Ska vi bygga kärnkraft? Ska vi gå med i NATO? Sådana frågor som har stor betydelse för samhällsutvecklingen över fler än den nu levande generationen. De frågorna tenderar att på olika sätt bli illa behandlade i ett politiskt system som har 4 eller 5-åriga eller till och med ibland 3-åriga cykler. Det har också sagts till exempel att ett problem med korta tidscykler i demokratin är att vi får en slags inflation i politiska förslag till exempel, och att det skadar samhällsekonomin. Det är ett argument som har kommit ofta från nyliberaler och från höger. Det finns experiment i olika demokratiska system med hur man ska lösa det här. Och om man tar framtidsfrågorna och klimatfrågan till exempel, så är ju ett sånt sätt att tänka sig en teknokratisk församling, det vill säga en nämnd med experter. FNs klimatpanel är en sån typ av konstruktion, att man tänker sig att man inte kan lösa den här frågan kanske inom de nationella församlingarnas politiska instanser, utan man måste lyfta det till en annan nivå. Och då tänker man att ett sätt att skapa beslutslegitimitet i de här frågorna är att samla expertisen i en nämnd. Det är en typ av teknokratiskt system. Det har fördelar, tycker jag, i de här väldigt långsiktiga frågorna, där det uppenbart är väldigt svårt att hitta politisk konsensus, men som i grunden handlar om vår överlevnad. Ett annat typ av system, finns till exempel i Finland. Och det är en parlamentarisk kommitté som har ett visst ansvar för framtidsfrågorna. Det var en kommitté som tillsattes efter 1989, så när det finska samhället stod inför en typ av ödesutveckling då, efter Sovjetunionens sönderfall. Och den kommittén har faktiskt som mandat att samla riksdagsledamöterna. Så jag tror i alla fall länge var det så att riksdagsledamöterna var tvungna att gå dit och lyssna. Och de politiska besluten skulle framtidsgranskas. Och det är ju en annan möjlighet att vi inom de politiska församlingarna, inom riksdagen, tillsätter sådana kommittéer. En tredje möjlighet finns på Hawaii. Och det finns ju lite olika uppsättningar faktiskt på olika ställen i världen. Och det är en typ av framtidsparlament. Och på Hawaii så använder man sig av barn. Och då var tanken att barnen är det närmaste vi kommer, framtida generationer, här nu. Och kan vi då fråga barn vad de tycker om centrala framtidsfrågor, så har vi gett framtiden en typ av röst. Det är ju begränsat såklart, för att vi kan ju aldrig riktigt veta vad framtida generationer som inte ännu lever tycker. Men samtidigt kan man tänka sig att man kan skapa parlamentariska församlingar och kanske alternativa församlingar som får det i uppdrag att försöka resonera kring det. Att försöka ställa sig i dessa icke-levande generationers plats och utöva en typ av medborgarskap och rösträtt. Den fjärde möjligheten, det är ju att förändra konstitutionella och juridiska system. Man kan lagstifta kring framtida generationers rättigheter.
Ja, vad säger ni andra om de här möjliga sätten att tvinga politikerna att fatta mer långsiktiga beslut?
Ja, alltså det största problemet för framtiden är att vi inte vet hur den kommer att bli. Och det kan man inte ändra med några aldrig så förnuftiga konstitutionella förändringar. Och det kan man ju se som idéhistoriker att dagens framtid är en helt annan än vad framtiden var för 10 år sedan eller 20 år sedan eller 100 år sedan eller 200 år sedan. Människors uppfattning om framtiden förändras hela tiden. Och det är det som gör det ganska magiskt. Och det finns faktiskt inte några experter på framtid, mer än naturligtvis vissa begränsade. Men det stora hela framtidsbilden kan inte någon framtidsforskning. Det har idéhistorisk forskning visat. Också de förändrar sin bild av framtiden. Så att det där är ett djupt och svårt, kvistigt problem.
Men betyder det att man inte ska tänka på framtiden då eller på framtiden?
Nej, man tänker på framtiden hela tiden, men man måste ju inse i någon ödmjukhet att det man tänker inte nödvändigtvis kommer att slå in. Och historiskt sett ofta inte gör det.
Ja, jag tycker det är väl en självklarhet att vi inte kan veta exakt vad som ska hända. Och vi kan gissa och har ofta fel och så vidare. Men det är ju inget skäl att inte liksom ta det här perspektivet. Jag kan lägga till Jennys exempel här. I Wales till exempel har de ju en sån här, en sorts ombudsperson för framtida generationer. Och även FN har ju tagit upp det här. Generalsekreteraren kom nyligen, eller för ett par år sedan, med en idé om att det skulle finnas en global. Och det man kan vinna med det är väl helt enkelt att man försöker betona att vi har ett stort ansvar här, de beslut som vi fattar idag. Vi måste tänka på även framtida generationen, vi måste tänka på det. Och bara att ställa sig den frågan gör ju att man kanske tar det här ansvaret på lite större allvar. Sen finns det ju mycket att göra, alltså vi kan inte förutse saker, och vi kan inte förutse saker om 5 år exakt och inte om 100 år självklart. Men vi kan utarbeta eller försöka formulera scenarier. Det kan gå i den här riktningen, det kan gå i den här riktningen. Vad behövs då? Och så försöka hitta åtgärder då som är så att säga värdefulla för framtida generationer, nästan oavsett vad som exakt kommer att hända. Och där tycker jag att vi har ett ansvar, både vad gäller den kortsiktiga framtiden och den som är lite längre fram. Jag ser ingen större skillnad där. Men man måste givetvis vara ödmjuk inför sin förmåga att säga. Jag kan ge ett exempel. Jag tror det var Karl den 14 som såg till att ekar skulle odlas på Visingsö. Så det är en jättestor ekskog. Varför det? Jo, för att framtidens kungar, de skulle kunna bygga stridsskepp då. Det blev ju helt irrelevant efter ett tag. Men nu har vi ju i alla fall en väldigt vacker ekskog på Visingsö.
Men det här handlar ju om att tvinga politikerna eller politiken att bli mer långsiktig. Men hur effektiva är sådana här system att tillsätta nämnder, skriva lagar? Det är ju fortfarande politikerna som fattar beslut.
Nej, de är inte alltid så effektiva. Och jag tror att vår förmåga att hantera framtidsfrågorna säger extremt mycket om vårt politiska klimat och kvaliteten i våra politiska instanser. Så personligen så tycker jag att det framstår ganska tydligt som att politiken faktiskt inte själv klarar att hantera de här frågorna. Och att det vore jättebra med en större konstitutionell, vetenskaplig och politisk diskussion om hur vi då ska göra dem mer framträdande i politiken. Det är säkerligen så att det kommer att variera med politiska rörelser och med olika typer av politiska tider och polarisering och annat om politiken väljer att lyssna på expertis eller på nämnder eller på kommittéer eller på etik eller inte. Och kanske att vissa frågor, om man tänker sig att det rör mänsklighetens överlevnad, är så viktiga att vi inte vill ta den chansen. Sen får jag bara lägga till en kort sak, och det är att jag tycker att man ska skilja mellan två saker, och det ena är så att säga att vi ska självfallet inte ha något orakel eller någon upplyst despot som har rollen att spekulera eller framskriva hur vi alla ska tycka i ett framtida samhälle. Men problemet som jag tycker är ett annat, och som jag tycker är ett i grunden demokratiskt problem faktiskt, det är ju att vi inskränker levnadsutrymmet för framtida generationer, för att vi gör saker som kommer att göra deras livsbetingelser mycket svårare. Och därigenom så påverkar vi också hur vårt samhälle kommer se ut på sätt som bara kan bli en del av ett aktivt politiskt beslutsfattande om vi belyser och lyfter fram kunskapsunderlaget. Och det är ju absolut intressant att vi per definition inte vet saker om framtiden. Om en cancercell växer så vet vi idag väldigt mycket om hur den växer och vad den kommer att bli och vad det innebär för patienten. Och på samma sätt så är det ju med koldioxidutsläppen. Vi vet ju jättemycket om hur det påverkar planeten och även vårt svenska samhälle.
Den mest uppenbara framtidsfrågan handlar ju om barnafödandet. Alltså, kommer det att finnas framtida generationer och hur stora kommer de att vara? Det är ju väldigt aktuellt i Sverige, i Japan, i Kina, i en lång rad länder. Men det här med barnafödandet är ju också ett exempel på svårigheterna som finns. Politiker, inklusive vår statsminister, vill gärna kunna påverka barnafödandet, men det finns inte så väldigt många effektiva instrument för att göra detta.
Men Svante, håller du med frågeställaren om att politiken borde vara mer långsiktig?
Nej, det gör jag väl egentligen inte. Alltså, 4 år som valperiod är trots allt rätt så rimligt, och det kommer att leda till kortsiktighet. Alltså, det finns en inbyggd svårighet här, ett dilemma mellan å ena sidan att folket ska få lov att rösta med inte allt för långa mellanrum och få göra sin, och kravet på långsiktighet. Så att det måste finnas en balans där mellan det demokratiska kravet och kravet på långsiktighet. Och jag tror inte att om man införde 10-åriga valperioder, jag tror inte det skulle vara bra ur demokratins synpunkt.
De förslag som har förts fram här handlar ju inte om att förlänga valperioder, utan om att få tvinga politikerna till långsiktigt tänkande ändå, så att säga. Tycker du att det vore poänglöst att försöka tänka mer långsiktigt?
Det är orealistiskt, därför att är man politiker så vill man vinna nästa val. Alltså, du kan ju säga att en president eller en premiärminister kan välja lite mellan målsättningen att vinna nästa val och målsättningen att framstå som en hjälte i historieböckerna om 100 år. Och då blir det väl tyvärr ofta så att man väljer att vinna nästa val.
Jag är nog inte lika pessimistisk om att man inte kan vinna nästa val genom att betona framtida generationers intressen. Jag menar, vi har ju väldigt många väljare som är oroade för klimatet, och det är klart att klimatet, vi kan kanske leva med konsekvenserna beroende på hur gamla vi är, men det är ju en omsorg om framtida generationer. Så att jag tror att det finns utrymme för att framtiden finns med även för de som vill vinna val.
Ja, problemet uppstår ju när det är en motsättning. Och det är ju det som är grunden för själva frågan på ett vis. Alltså, hur gör man då om det finns en motsättning mellan de kortsiktiga och de långsiktiga intressen? Och jag bara menar att det finns inget självklart enkelt svar på det.
Nej, men det finns nästan aldrig självklart enkla svar. Och jag menar bara att den här motsättningen innebär att det finns väljare som har det här mer långsiktiga synen, och de väljarna vill man också ha, att de röstar på ens parti.
Hörrni, nu går vi vidare in i framtiden och kan ju konstatera att Bengt Gustafsson, du är i alla fall inte ensam om dina tankar. Tack för att du skickade dem till Fråga filosofen politik med filosofen Folke Tersman och idéhistorikerna Svante Nordin och Jenny Andersson. Och nästa fråga handlar om hur vi väljer parti. Lisa Donnerdal skriver att hon har märkt att vissa människor väljer det parti som gynnar dem själva, medan andra väljer det parti som är bäst för hela samhället. Hon vill höra er diskutera kring det. Hur ser man på detta i politisk teori? Att rösta utifrån egenintresse eller utifrån allmänintresse? Det undrar Lisa Donnerdal. Och Folke, vad säger du?
Ja, alltså hur folk röstar varierar återigen från individ till individ. En del lägger säkert större vikt vid sitt egenintresse eller plånboksfrågor, medan andra tänker på allmänt intresset och drivs kanske av medkänsla eller solidaritet, till exempel med framtida generationer. Men jag tror för många är det väl en blandning, och då finns ändå allmänintresset med, tror jag. Vi är liksom funtade så, de flesta av oss, att vi bryr oss om varandra och inte bara den egna kretsen. Och jag skulle nog säga att vi är så att säga mer benägna egentligen att rösta i enlighet med allmänintresset när vi så att säga agerar i vårt privatliv. För hela diskussionen, den politiska diskussionen, handlar ju om hur samhället ska se ut och inte bara hur ens eget liv ska se ut. Och då styrs tankarna automatiskt in på det här att liksom ta hänsyn till konsekvenserna för alla. Man kan tänka så här, alltså om man sätter någon att ta ansvar över något, då blir den personen nästan automatiskt, i många fall i alla fall, lite mer ansvarsfull. Till exempel en ordförande för en bostadsrättsförening eller så börjar tänka på, ja, men hur ska det gå med den här bostadsrättsföreningen, inte bara med min egen andel. Och som väljare i den här politiska processen så blir man ju ansvarsfull liksom. Men man har ju det här ansvaret för samhället gemensamt då. Och samtidigt är det lite speciellt med röstning, ska man säga. För det är ju rätt osannolikt att det vad en individ röstar på, att det faktiskt leder liksom till någon konsekvens. Det finns en chans, men den är ganska liten, att den påverkar ens faktiska privata ekonomi till exempel. Och inte heller allmänintresset. Och då finns det andra teorier om varför människor röstar. Och en sån teori är den så kallade expressivistiska teorin, som går ut på att vi röstar liksom inte för att försöka säkerställa ett visst politiskt utfall, utan vi röstar för att manifestera vår identitet eller våra värderingar, liksom, att visa vilka vi är, både inför oss själva och inför andra. Så om man vill visa att man är en person som klarar sig själv och inte behöver bidrag och tillhör liksom samhällets ekonomiska vinnare, då kanske man röstar på Moderaterna, även om man kanske inte ens är en av de där vinnarna. Man vill liksom vara det. Det brukar man ju då anföra för att förklara varför många republikanska väljare som har dålig ekonomi ändå röstar på republikanerna, för de vill liksom vara med i det gänget. När det gäller mer vänsterpartiet kan det finnas andra sådana här mekanismer. Man vill liksom visa att man står på solidaritetens sida eller godhetens sida eller någonting sånt där. Att det är det som det här handlar om, snarare än att säkerställa ett visst... Det blir liksom en identitetsmarkör enligt den teorin.
Jag tänker att vi lever i en extremt individualiserad tid, och i den här valrörelsen som vi ser nu så är det ju ett oerhört fokus på egen intresse, rädsla, trygghet, säkerhet, plånboksfrågor, bensinpriser och matpriser och så. Och samtidigt så tycker jag det finns en paradox i det svenska samhället idag, för att vi har haft under flera års tid en väldigt hög grad av mobilisering, mycket demonstrationer. Människor har faktiskt tagit till gatorna på ett sätt som har i alla fall nyväckt en typ av aktivism, kanske av olika skäl och så, som inte har handlat om plånboksfrågor utan om empati och medmänsklighet och viktiga symbolfrågor, både internationella sådana frågor och frågor i det svenska samhället, om man tänker Palestina-demonstrationerna och tonårsutvisningarna till exempel. Och det är inte otippat, det är inte som att det aldrig har hänt att politiken, eller svensk politik till och med, har blivit helt ifrånsprungen av att väljarkåren har visat sig bry sig väldigt mycket mer om en typ av principfrågor eller allmänna intresset, eller det här tycker jag är moraliskt rätt och det här är moraliskt fel. Det har hänt förut, det kan hända igen.
Jag gissar att för de flesta väljare så framstår det som ligger i ens eget intresse och det som ligger i det allmännas intresse som samma sak. Jag menar, detta kan ju vara en illusion, men det är ju en illusion som många av oss säkert är offer för. Alltså att vi tror att det som gagnar det allmänna gagnar oss och att det som gagnar oss gagnar det allmänna. Det kan ju finnas en del speciella frågor där vi inte tänker så, men det är nog ett allmänt sätt att tänka, och det gäller väl även det här. Alltså att röstningen ger uttryck för vår personlighet och vi vill, men då ligger det kanske också i det att vi tror att det som vår personlighet bejakar är det som ligger i allas intressen och som också ligger i det egna intresset. Alltså att vi är ju ändå lite känslostyrda i vårt sätt att tänka, och det som kan verka som en filosofiskt sett väldigt klar distinktion kanske inte är det i det praktiska livet. Och sen är det ju dessutom så att i många fall så är de allmänna frågorna, de individuella frågorna, ta brottsbekämpning som har spelat en viktig roll, inte minst i det förra valet, att bekämpa gängkriminalitet, mord, skjutningar, sprängningar. Det ligger i samhällets intresse, men det ligger naturligtvis också i mitt individuella intresse. Jag vill inte heller bli skjuten på trappan till Lunds centralstation där jag kommer att befinna mig framåt kvällningen. Så att om jag tänker på de frågorna så glider det allmänna intresset och det individuella intresset samman. Ibland kan jag ha rätt i att det är samma sak. Ibland har jag säkert fel i att det är samma sak. Men det är ändå så jag själv och jag tror de flesta människor tenderar att tänka. Det hindrar ju inte att det är väldigt bra att göra distinktionen och att resonera om dem.
Ja, visst, det finns säkert många som resonerar så. Man liksom kanske rationaliserar sitt egen intresse genom att mena att det liksom sammanfaller med allmänintresset. Men det finns ju också många exempel på. Jag menar, jag var själv inblandad i den här klimatengagemanget och hållit föredrag om sådana frågor, och då säger många människor, det är ju många äldre som är intresserade där, de säger jag har det så bra men jag måste tänka på de som kommer efter oss. Jag avstår gärna från det här därför att det är så viktigt, så att säga. Sen problem med den här distinktionen egenintresse och allmänintresse är att de begreppen inte är så väl definierade. Man kan ju tala om egenintresse i termer av bara rent ekonomiska termer. Då är det en sak, men om det är någonting annat, vad man vill, då är det något annat. Och jag menar, vi har ju sett opinionsyttringar i USA till exempel, väldigt rika människor som säger så här: nej, höj skatten, vi behöver inte så här mycket pengar, vi måste se till att samhället blir hållbart för alla, så att säga. Och där kan man ju se en konflikt åtminstone mellan, så att säga, det sneva egenintresset i termer av ekonomi och mer ansvarstagande för hela samhället.
Det är ju helt uppenbart att den här frågan om varför man röstar som man röstar, det kan man ju verkligen fundera över. Så tack för det, Lisa Donnerdahl, som skickade sin fundering till Fråga filosofen politik. Och tack till er som har svarat här i filosofiska rummet.
Tack.
Folke Tersman, professor i filosofi vid Uppsala universitet och vid Institutet för framtidsstudier. Jenny Andersson, professor i idéhistoria vid Uppsala universitet också. Och Svante Nordin som är professor emeritus i idé- och lärdomshistoria vid Lunds universitet. Producent var Marie Liljedahl, tekniker Ilona Pettersson och jag heter Cecilia Strömberg Wallin. Och jag kan också tipsa om att Filosofiska rummet har gjort flera program om de politiska ideologierna och hur de syns i svensk politik. Så sök på Politiska rummet i appen Sveriges Radio så hittar du dem. Om 2 veckor då är vi tillbaka med ett nytt Fråga filosofen politik. Vi hörs då. Ha det fint.